Orlando av Virginia Woolf.
Han, för det kunde inte vara minsta tvivel om hans kön, även om tidens mode gjorde en del för att dölja det, var sysselsatt med att hugga efter ett moriskt huvud som hängde ned från takbjälkarna. Det hade samma färg som en gammal fotboll och nästan samma form med undantag för de insjunkna kinderna och ett eller två strån av grovt torrt hår som håret på en kokosnöt. Orlandos far, eller kanske hans farfar, hade skilt det från skuldrorna på en kolossal hedning som rusat på honom i månskenet på Afrikas barbariska slätter och nu gungade det sakta, oavlåtligt, i den vind som aldrig upphörde att blåsa genom övre våningen i det väldiga hus som tillhörde lorden som dräpt honom. Orlandos förfäder hade ridit på elyseiska ängar, på steniga fält och över marker vattnade av okända floder, och de hade slagit många huvuden av skilda kulörer från många skuldror och tagit dem med sig hem att hänga från taksparrarna. Det skulle Orlando också göra. Det lovade och svor han. Men eftersom han bara var 16 år och allt för ung att rida med dem i Afrika eller Frankrike, smög han ifrån sin mamma och påfåglarna i trädgården upp till vindsrummen, där han stack och skar och klöv luften med sitt svärd. Ibland träffade han repet så att skallen dunsade i golvet och han måste hänga upp den igen, varvid han ridderligt hängde den nästan utom räckhåll så att hans fiende triumferande flinade åt honom med skrumpna svarta läppar. Huvudet gungade fram och tillbaka, för huset, där han fått sin boplats vid taknocken, var så stort att själva vinden tycktes fångad i det och blåste hit och blåste dit, vinter som sommar. De gröna gobelängerna med sina jägare rörde sig ständigt. Hans förfäder hade varit ädlingar så länge de funnits. De hade kommit fram ur de nordliga dimmorna med kronor på sina huvuden. De mörka tvärbalkarna i rummet och de gula fälten som rutade in golvet berodde ju på att solen föll genom det färgade glaset i en väldig vapensköld. Orlando stod nu mitt i det gula från en heraldisk leopard. När han la handen på fönsterkarmen för att skjuta upp fönstret färgades den genast röd, blå och gul som en fjärilsvinge. Sålunda kan den som är hemfallen åt symboler och deras tolkning observera att fastän de välskapta benen, den vackra kroppen och de raka axlarna allsammans var dekorerade med olika nyanser av det heraldiska ljuset, så var Orlandos ansikte, när han slog upp fönstret, enbart belyst av solen själv. Ett mer öppet, trumpet ansikte kan man omöjligen föreställa sig. Lycklig den mor som framföder och än lyckligare den levnadstecknare som beskriver ett dylikt liv. Aldrig behöver hon oroa sig. Aldrig behöver han tillgripa romanförfattarens eller poetens knep. Från dåd till dåd, från ära till ära, från ämbete till ämbete måste han gå med sin biograf i hälarna, tills de når vad det nu kan vara för något som är deras högsta önskan. Om man betraktade Orlando var han som klippt och skuren för en dylik karriär. Hans röda kinder var täckta med persikofjun. Läpparnas dun var bara aningen tjockare än kindernas. Läpparna själva var korta och en smula uppdragna över utsökt mandelvita tänder. Inget störde den pilformade näsan i dess korta, strama flykt. Håret var mörkt, öronen små och låg tätt intill huvudet. Men ack, kunde denna katalog över ungdomlig skönhet få sluta utan att behöva nämna panna och ögon? Ack, att människor sällan föds utan dessa tre. För genast vi ser på Orlando där han står vid fönstret måste vi tillstå att han har ögon som drunknande violer, så stora att vattnet tycks ha flödat in i dem och vidgat dem. Och en panna som buktar sig som ett marmortempel mellan de två släta medaljonger som utgör hans tinningar. Genast vi ser på dessa ögon och denna panna tvingas vi tillgripa dylikt svammel. Och genast vi ser på hans ögon och panna tvingas vi tillstå tusentals obehagligheter.